Inbördeskriget Sudan, nära gränsen till Libyen. En sudanesisk milis har precis genomfört ett bakhåll mot en fiendekonvoj. Nu håller en sudanesisk soldat förvånat upp ett militärt ID-kort av en typ han nog aldrig sett förut. Mannen på ID-kortet är kortklippt och heter Christian Lombana. Är de judar eller? Säger soldaten samtidigt som han håller upp ett laminerat kort med en bön till det katolska helgonet Santa Marta skriven på spanska. Det här är inte sudaneser, konstaterar han sen. Soldaten och hans kamrater börjar spekulera om nationstillhörighet. Kanske bangladesier. Eller tunisier. Tills någon gissar colombian. Det de sudanesiska milismännen förmodligen inte vet där och då är att Lombana är en colombiansk ex-militär anställd av ett företag registrerat i Förenade Arabemiraten. Hans ID-kort utgör ett av flera bevis på att den lilla gulfstaten under flera år eldat på konflikten i Sudan. Ett av vår tids våldsammaste inbördeskrig. Vad vill emiratierna egentligen uppnå? Och finns det något som kan stoppa dem i jakten på guld och utökat geopolitiskt inflytande? Det här är Konflikt. Jag heter Viktor Lövgren. Anja Sahlberg, det här klippet som vi hör, det har du visat mig på YouTube.
Ja, det är en film som liksom gjorts suddig av mediebolaget Al Jazeera. Men man ser att det är från ett sjukhus.
What has been identified as Al Saudi Hospital in the city of Al Fashur executing patients.
I staden Al Fashur i Darfur-regionen i västra Sudan. En stad som länge var belägrad av milisgruppen Rapid Support Forces, RSF. Tills slutet av oktober 2025 när milismän gick in i stan och ja, bland annat in i det där sjukhuset och som det beskrivs bara sköt, avrättade människor. Både patienter och sjukvårdspersonal.
In the city of Al Fashur, now that the RSF has taken over it, but they say that they're definitely sure that those who were inside Al Saudi Hospital when the RSF took over have all been executed by the paramilitary rapid support forces.
Och när jag först hörde om det där sjukhuset för ett par veckor sedan, alltså vi har ju pratat om det en hel del. Det går ju liksom inte att ta in. Och det här beskrivs ju som en pågående massaker. Tusentals civila tros ju ha dödats och det talas om krigsbrott och till och med folkmord.
Och milisen då som står för övergreppen, alltså Rapid Support Forces, RSF, de har ju starkt stöd utifrån, alltså från en liten gulfstat långt borta, Förenade Arabemiraten. Och det är ju de där banden vi ska syna i det här avsnittet.
Men först, Viktor, vi har ju en kollega på plats i Chad som träffat några ögonvittnen från den här massaken i Al Fashur.
Assalamu alaikum. On est mardi, les 8 heures, frontière est environ à 10 mètres devant moi. Il fait déjà très chaud, 35 degrés ici.
Så det här är Amaury Ocher, fransk frilansjournalist baserad i Tchad. Han står bara några tiotal meter från gränsen till Sudan i ett flyktingläger. Det är tidig morgon, men redan över 35 grader varmt. Och han träffar en ung kvinna, en mamma till två barn, men bara ett är med henne. Mouda Yousuf Ahmat heter hon. Hon är 23 år och har precis tagit sig över gränsen med sin 16 månader bebis Rifat i armarna.
Elle a même vu des hommes armés se battre à l'intérieur d'El Fasher.
Jag såg allt med mina egna ögon, säger Mouda. Hon sitter insvept i ett småblommigt tygstycke som täcker både hår och kropp. Och genom små hål i tyget så skymtar magra handleder och lille Rifat i röd t-shirt med något utvättat tryck på ligger och halvsover i hennes knä.
Dire à madame que nous on a des questions qui vont être précises à lui poser. Si elle se sent pas de répondre, qu'elle a envie d'arrêter, il faut pas qu'elle se force.
Så de pratar med hjälp av en tolk och Amori, vår reporter, säger att de kommer ställa frågor men att hon när som helst kan avbryta.
Zaman är så god. Hon är berlil hajom hon är berlil om al-ahad om 23. Ahni om al-ahad om al-itnin tawali talana.
23
اي 24
24
اي الصبح طوال احنا طلعنا
اوكي دونك 23 يا دي تير دارم لا نوي
سو allt började med kraftig skottlossning natten den 23 oktober. Bomber föll över El Fasher. Men berätta Mouda, det fanns inget sätt att ta sig ut. Det var beväpnade personer överallt. RSF milisen.
Då är det kattir och tillaktage, så kan man inte nå mig.
Det är mycket de tir, de environ är entouré par de personer armade. De har perdit kitt.
Hon höll sig kvar, gömde sig så gott det gick, men efter några dagar så kände hon att det inte fanns något annat val än att försöka fly stan. Hon och lilla Rifat gav sig av tillsammans med en grupp människor som hon inte kände sedan tidigare. Modas man är försvunnen sedan inbördeskrigets första månader. Ja, sedan 2 år nu. Och dottern som bara i några år var tillsammans med mormor, alltså Modas mamma, när de en dag inte kom tillbaka hem.
La nuit de dimanche, la nuit de 27, elle a quitté avec les gens qui sortaient pour.
Så Mouda och Rifat gav sig av. De hade knappt något vatten och åt blad från jordnötsbuskar, berättar hon. Men där, längs flyktvägen, så stoppades de snart.
Du kallar om arabi.
FSR, de parlar arab, de är en teni.
Männen pratade arabiska och hade turbaner på huvudet. Det var RSF, säger Mouda.
Han är sålde i libas, gittat till islösrev, det gittat man i libas.
Vi kvinnor tvingades klä av oss. De slog oss så här, säger Mouda och visar. De förnedrade oss. Vi hade gett oss av tomhänta så det fanns ingenting att stjäla, men det lilla vatten som vi hade, det hällde de ut. Längs med vägarna så såg vi döda kroppar, berättar Mouda. Några i uniform, men de flesta såg ut att vara civila.
Quand il trouve tu ne dois pas retourner derrière, tu vas continuer ton chemin. Si tu retournes, on tire sur toi.
De verkar inte ha skjutits ihjäl utan dött av utmattning, säger Mouda. Men de bara fortsatte. Vi var för rädda, livrädda att stanna ifall milismän skulle hinna upp oss igen. Och när journalisten Amori Ocher berättar att många här i Europa inte vet så mycket om vad som pågår i krigets Sudan, hur livet varit i den belägrade staden El Fasher och vad som hände när RSF-milisen gjorde sin våldsamma attack i slutet av oktober. Vad vill du säga till dem som inte vet, frågar han. Och med det, med den frågan, så brister allt för Mouda. RSF gjorde mig så illa. Hon säger ordet torterade. Men Amori Ocher, vår reporter, förstår senare att hon blivit våldtagen.
Ha ha ha!
Intervjun måste avbrytas.
Ett vittnesmål om RSFs brutalitet i staden El-Fasher. Men Anja, det är ju inte första gången den här milisen förknippas med våldsamma övergrepp.
Nej, Sudan är ju ett krigshärjat land och den här milisen har ju rötter i krig och våldsamheter som liksom går flera decennier tillbaka i tiden. Alltså de anklagas för några av de mest brutala övergreppen, ja till och med folkmord under Darfur-kriget i början av 00-talet. Och då hette de Janjaweed, men för ungefär ett decennium sen så bytte de namn till RSF Rapid Support Forces. Så ledaren heter Hamdan Dagalo, men går under smeknamnet Hemeti.
Och efter de här fruktansvärda scenerna som utspelat sig i El-Fasher, alltså i samband med att RSF-milisen tog över stan, så har ju fokus hamnat allt mer på de som förser den här milisen med vapen.
Precis, och de som anklagas för att göra det, Victor, är ju då Förenade Arabemiraten. Men det kan ju vara värt att nämna här bara, Victor, att den andra sidan i det här inbördeskriget som då leds av general Al-Burhan och SAF, alltså Sudans väpnade styrkor, att de också får vapen utifrån, från Saudiarabien och Iran till exempel. Och de har också begått övergrepp i det här blodiga kriget. Jag tänker det kan vara värt att nämna det bara, men i ljuset av den här massaken i El-Fasher så vill man ju förstå RSF-milisens främsta bundsförvanter, Förenade Arabemiraten, som ju, Victor, hela tiden har förnekat att de har skickat vapen till krigets Sudan. Däremot så har de ju varit helt öppna med att de är engagerade i den här konflikten, men på ett helt annat sätt. I den här videon, som man lätt kan googla fram på nätet, där säger de sig ha lämnat över 200 jätter till sudanesiska flyktingar på plats där i Sudans grannland Chad. UAE Aid står det både på de här turbanklädda hjälparbetarnas västar och på paket som då lämnas över för distribution till flyktingar. Och platsen är Amjaras i östra Chad, där de också har finansierat ett sjukhus. Men det var i själva verket en täckmantel för vapenleveranser till RSF-gerillan.
Hello, good morning.
Vi hör analytiken Thierry Vercolon på Franska institutet för internationella relationer.
At the airport of Amjaras in eastern Chad, there was a team of Emiratis who pretended to set up a humanitarian hospital. But in fact, they used that pretext to open a supply route to the FSR via Eastern Chad. That was the first route at the beginning of the conflict.
So it hasn't been used for, you know, helping sick people?
Well, it's been used for helping sick people and transferring weapons.
Och Victor, att vapen nått RSF den här vägen, det har ju dokumenterats. Samtidigt som varken Chads eller Förenade Arabemiratens ledning liksom vill prata om det här.
The Emirates, they are like completely denying this.
Well, usually when you commit a crime, you don't confess it. This is a violation of the UN arms embargo on Sudan. So they could not say, oh, yes, we are supplying weapons to the FSR because there is a UN arms embargo.
Ja, det här är ju ett brott mot det vapenembargo som råder.
Så det är väl inte så konstigt att de inte vill prata om det, konstaterar Thierry Vicolo. Och det finns ju fler vägar in. Det kommer också vapen via Libyen.
Flights from the Emirates to Eastern Libya were identified. And there is a close connection between General Haftar and the Emirates.
Och sen så flygs vapen också in direkt till Darfur och flygplatsen Niala, säger Thierry Vicolo.
This town is controlled by the FSR, and so some planes also are landing in Niala coming from the Zambia's country.
Men det finns ju en särskilt viktig hubb när vi nu pratar om Förenade Arabemiratens vapenleveranser till RSF.
En flygplats i den somaliska staden Bosaso. Och vi på konfliktredaktionen blev nyfikna på vad den här staden är för plats och vilken roll den spelar i de emiratiska vapenleveranserna till Sudan. Så jag hörde av mig till vår Afrika-korrespondent här på radion, Mona Ismail Jama, som bevakat både Somalia och konflikten i Sudan länge.
Hallå.
Och hon i sin tur fick kontakt med en person som jobbar på flygplatsen i Bosaso. Vi ska strax höra vad han har att säga om emiratiska vapenleveranser till Sudan. Men först bad jag Mona beskriva vad den här staden Bosaso egentligen är för plats.
Ja, men Bosaso, det är en kuststad i norra Somalia, en del av Puntland, en självstyrande delstat. De har ett eget lokalt styre, en egen administration, men alltså en del av Somalia. Och om du tittar på den afrikanska kartan så utgör Puntland spetsen på Afrikas horn. Det ligger otroligt vackert. I norr finns Adenviken och i sydost har du Indiska oceanen. Och alla som kan kartan förstår att det ligger väldigt strategiskt. Det är liksom en hubb mellan Afrika och Asien. Otroligt viktig för handel och relationerna med omvärlden. Och i Bosaso finns också en flygplats som även innefattar en militär avdelning.
Och Mona Ismail Jama får alltså tag på en person som jobbar på den här flygplatsen. Som går med på att prata trots att det är farligt.
Och den här mannen har vi valt att döpa till Omar. Och han återkommer hela tiden till att han vill vara anonym. Och därför har vi också förvrängt hans röst.
Omar berättar att Förenade Arabemiraten får agera fritt på flygplatsen och att det kommer emiratiska vapenleveranser ämnade för Sudan dagligen.
Det ska handla om flygplanstyperna Hercules 36 och Ilyushin IL-76 som är ett transportflygplan som tillverkas i Ryssland och som används både för militära och civila ändamål. Och det här är ett stort hemlighetsmakeri kring de här planen och när de landar. Men enligt Omar så ska de landa nattetid och de här planen låter väldigt högt. Det är faktiskt så högt att boende har vittnat om att de har svårt att sova på nätterna när de här flygen landar. Och Omar säger då att han inte brukade se de här planen innan 2023, det vill säga innan kriget i Sudan. De här militärflygen enligt Omar, våran källa, övervakas av beväpnad personal i den militära delen av Bosaso-flygplatsen. Men enligt honom så lastas planen av snabbt och utrustningen flyttas till mindre flyg för att sedan åka vidare till grannlandet Chad och sen in till RSF-milisen i Darfur. Adon, ser du på att kåga att det gärade han inne i en rimärat kajmed den kuna Sudan.
När Mona frågar Omar hur han kan veta att det är vapen på flygplanen verkar han vara säker på sin sak.
Han är på att skadda. Jo, men han säger ju att det är tydligt för att det är vapen på de här flygen. Han har själv lång erfarenhet av att arbeta på den här flygplatsen. Uppgifterna bekräftas också av militär personal och marinen. Men det är såklart stort hemlighetsmakeri. En sak som Omar återkommer till är att de här militärflygen saknar en innehållsförteckning. Och det är något som de flesta transportflyg brukar ha. Sen är ju flygplatsen och hamnen i Bosaso, den är ju perfekt för denna typ av verksamhet eftersom den bara övervakas av den lokala ledningen.
Enligt Mona Ismail Jama är frågan om emiratiska vapenleveranser känslig bland politiker i Somalia och delstaten Puntland.
Regeringen har varit försiktig i att kommentera de här uppgifterna, både centralregeringen och den lokala administrationen i Puntland. Förenade Arabemiraten är ju en stark handelspartner och de har väldigt stor makt i den här regionen, inte bara i Puntland. De har flera militärbaser i området och har investerat mycket pengar, så att Somalia har helt enkelt inte så mycket att säga till om här.
Men i samtalet mellan vår Afrika-korrespondent och flygplatsarbetaren Omar blir det tydligt att många Bosaso-bor, inklusive Omar själv, har en väldigt tydlig uppfattning om de här vapenleveranserna.
Omar berättar att många civila i Bosaso tycker att det här är fel. Och då berättar han att när man sitter på kafeterierna i stan så är det många som de uttrycker att det är dåligt att Somalia är mellanhand. Och att de är inne på att Sudan har ju hjälpt och stöttat Somalia tidigare. Och det här har ju människor dåligt samvete över att Förenade Arabemiraten använder Puntland. Omar tycker att det här handlar om ett kolonialt beteende och citat så säger han att Somalia är ett av de länder som styrs utifrån från Förenade Arabemiraten. Och han kallar det för en nyare form av kolonialism då som sker i det tysta.
Så här långt har vi hört om massakern i El Fasher. Om hur emiratierna använder en humanitär hjälpinsats i Chad som täckmantel för att föra in vapen till RSF-milisen. Och från ett ögonvittne som bekräftar att tunga vapen förs in i Sudan via den somaliska staden Bosaso. Men en sak vi inte riktigt pratat om, Anja, det är ju motivet. Mm. Alltså, vad har Förenade Arabemiraten att tjäna på att stötta RSF och deras ledare Hemeti i kriget mot den sudanesiska armén?
Ja, och för att fatta det så tog jag hjälp av en man som beskrivs som en av de främsta experterna på östra Afrika. Alltså, Victor, tänk liksom en rockstjärna inom akademin.
Okej.
Han heter Roland Marchal och är sociolog vid det prestigefyllda lärosätet Sciences Po i Paris.
Oui.
Hans forskning fokuserar just då på afrikanska inbördeskrig och han menar att för att fatta hur emiratierna blev RSFs främsta bundsförvant så måste vi gå några år tillbaka i tiden. Så 2018 och 2019 så är det stora protester i Sudan mot högre levnadskostnader bland annat. Och det ledde till krav på diktatorn Omar al-Bashirs avgång. Och den 11 april 2019 så avsätts han av militären efter 30 års styre.
Historic day for Sudan after three decades of a brutal dictatorship. President Omar al-Bashir has been forced out in a coup.
Och folk jublar på Khartoums gator, men nöjer sig inte. Man kräver civilt styre i landet. Och vid den här tiden så står de två huvudmotståndarna i dagens inbördeskrig. Alltså general al-Burhan som leder de sudanesiska väpnade styrkorna, SAF. Och då general Hemeti eller Hamdan Dagalo som du nämnde, Victor. som det ju då leder RSF-milisen, de står på samma sida vid den här tiden.
The two forces were together at that time.
Al-Burhan och Hemeti hade båda vid den här tiden berikat sig på landets naturresurser och fått kontroll över stora bolag. Och när folket krävde då civilt styre så gjorde de gemensam sak för att inte förlora inflytande och makt. Men, konstaterar Roland Marshall, RSF fick göra det smutsiga jobbet.
To a large extent, Hemeti did the dirty job for Burhan. If you look back what happened in 2019, who are the forces who arrested Omar el-Bashir? The army? Oh, Burhan couldn't ask his own troops to arrest Omar el-Bashir. So he asked RSF to do it for him.
Det var RSF som grep Omar al-Bashir och det var RSF som stod för massaken på fredliga demonstranter i Khartoum den 3 juni 2019.
Burhan and Hemeti, both of them wanted to get rid of those people. Then who intervened and killed, you know, dozens, maybe hundreds of demonstrators? The RSF again.
The massacre had one aim: break the revolution by traumatizing its supporters. The Rapid Support Force militia was unleashed on peaceful protesters.
Men sen i augusti så etablerades ändå ett civilt övergångsstyre i landet.
In Sudan, military rulers and the leaders of pro-democracy protests have signed a historic power-sharing agreement paving the way for a transition to civilian rule and elections.
Men det varade inte länge. 2 år. Sen tog den sudanesiska militären, ledd av general Al-Burhan, kontrollen över Sudans regering genom en militärkupp.
You know, Hemeti is not has no much formal education, but Hemeti is not a stupid person. So basically, Hemeti understood that he would certainly be sidelined by Burhan, and is how the tension between the two, you know, took off and developed into.
Så här startade och accelererade spänningarna mellan Al-Burhan och Hemeti, som sen då ledde upp till det blodiga inbördeskrig som pågår än idag, som startade då i april 2023. Och alla utländska spelare som på ett eller annat sätt haft intressen i Sudan följer såklart allt det här nära. Och inte minst då Förenade Arabemiraten som tvingas välja sida.
When you face such kind of conflict and you don't want to lose your influence, you choose a side.
Och då väljer alltså Abu Dhabi att stötta Hemeti och milisen Rapid Support Forces.
Ja, och det var nog inget svårt val för emiratierna, tror Roland Marshall.
Hemeti was known, personally known. He had his family, his brothers managing the money, the family money in Dubai. And then you, because you're supporting him, you can't afford to have him losing a war. That's all.
Och Victor, det kan vara värt att lyfta blicken kort för att fatta den större bilden och se på hur Förenade Arabemiraten har agerat på senare år, alltså mer i stort på den afrikanska kontinenten, och liksom vad det är som driver dem där. För det är ju inte bara i Sudan man har intressen. Hör här, Roland Marshall rabbla upp alla strategiska kontakter som den här lilla gulfstaten knutit på senare tid.
UAE has very warm relation with Khalifa Haftar in eastern Libya. Then you have Sudan or West Sudan thanks to Hemeti. Then you go to South Sudan with Salva Kiir. Then you go to Uganda with Museveni. Then you go to Kenya with William Ruto, who's in business with Hemeti and very, very connected in UAE. In Somalia, they have cultivated relation with northeastern Somalia called now Puntland, as well as Somaliland. Very warm relation with Abiy Ahmed, the Ethiopian prime minister.
Och hur ska man förstå, vad är det som driver dem i deras liksom utrikespolitik här?
Ja, det finns ju flera svar, men ska jag sammanfatta några viktiga bitar som Roland Marshall pratar om, så är det ju först ett hårdnackat motstånd mot muslimska brödraskapet, alltså islamister. Why are they so scared of the Muslim Brotherhood?
Because they feel we shouldn't forget maybe one thing that doesn't seem obvious when you are in Dubai and enjoying the city, the beaches, is a very authoritarian regime. You know, what people do not see sometimes is the growth of social inequalities among citizens.
So they are scared to be overthrown?
Yeah, I would say it's the stability, yeah.
Så de ser, som han beskriver det, risker för sin egen överlevnad om brödraskapet profiterar på människors missnöje som ju också finns i den här gulfstaten.
Mm.
Och så två...
I believe, you know, you have another paradoxical dimension is, and it's true as well for Saudi Arabia. Both have a very clear understanding of global warming, of environmental issues, because their countries are already facing those issues for quite some time. So what they do want is, of course, to invest in the new industries, in the transition, and they want to control the timeline.
Lite oväntat kanske, men klimat.
Alltså klimatomställning då?
Ja, man vill liksom ligga steget före när det gäller en grön omställning. Och där är Afrika viktigt för en regim som liksom bara kan bestämma inriktning på politiken utan någon större debatt. Och så tre då, kort och gott.
That goes very much to ego.
Ego.
Driving, you know, trend in what is happening is... an untold competition between Saudi Arabia and UAE.
Det pågår en outtalad maktkamp mellan Förenade Arabemiraten och andra gulfstater, inte minst då Saudiarabien. Så i den här större bilden av olika drivkrafter så jobbar emiratierna sedan ett par år liksom på flera fronter på den afrikanska kontinenten. Hör här, Victor, den brittisk-sudanesiska analytikern Jolod Shair beskriver det.
The UAE, they want to really sort of branch out into the Horn of Africa, branch out into Africa as a way of ensuring their political and military and economic dominance for the next few decades.
Så Förenade Arabemiraten satsar hårt sedan ett par år på att stärka både sin politiska, militära och ekonomiska makt. Och man kan konstatera att det investeras en hel del i allt från hamnar till gruvindustrin.
The UAE is outspending China in parts of Africa, in particular the eastern parts of Africa, and they really want to cement their dominance, their hegemony over this part of Africa, and Sudan is a major part of that.
Så hon säger att Abu Dhabi faktiskt gått om Kina när det gäller investeringar i den här delen av Afrika.
Alltså, det här studsar verkligen jag på, Anja, för att för mig i alla fall så är Kina liksom sinnebilden av utländska investeringar i Afrika.
Mm. Och Jolod Shair framhåller ju också att Sudan är liksom centralt för emiratierna på flera sätt.
You know, Sudan is the holy grail for the Emiratis. It has flat arable land that is very good for agricultural production. The Emirates doesn't really have agricultural land like that. Sudan is Africa's third largest producer of gold. The world's largest gold markets are in the UAE, they're in Dubai.
Sudan som en helig graal för emiratierna.
Ja, alltså dels för då mineralfyndigheterna som guldet som vi pratade om nyss, men också för Sudans bördiga jord. Och sen ligger ju Sudan också väldigt strategiskt till, inte minst då med sin kust mot Röda havet.
Sudan straddles so many different geographic zones, the Sahel, the southern Mediterranean through its border with Egypt, the Horn of Africa, and of course the Red Sea, and therefore whoever has control over Sudan or whoever has influence over the government in Sudan has the ability to traverse so many different geostrategic zones.
Så Anja, det som motiverar Förenade Arabemiraten att föra in vapen och stötta RSF-milisen verkar vara en hel rad faktorer, men man kan koka ner det till att de ser Sudan som ett otroligt viktigt land i kampen om att förbli en regional maktspelare. Och vi har ju pratat om vapenleveranserna till RSF i Darfur som går genom en rad mellanhänder, bland annat då genom flygplatsen i Bosaso i somaliska Puntland. Men det är inte bara vapen som kommer igenom den här flygplatsen. Mona Ismailjama får höra från sin källa Omar att det även rör sig om legosoldater från Colombia.
Enligt honom handlar det om ett tiotal soldater per dag. Det landar tillsammans med vitklädda officerare från Förenade Arabemiraten enligt honom. Och det här ska han själv ha sett på plats.
Och det här, Anja, för oss ju tillbaka till den här märkliga historien med det colombianska passet som dök upp i en video filmad av en sudanesisk milis i slutet på 2024. Mm. Berättelsen om Christian Lombana, en tidigare officer inom den colombianska armén.
Mm. Men Victor, vem är han och hur hamnade han där?
Men allt verkar bottna i en rätt avancerad global operation organiserad av personer med direkta kopplingar till Förenade Arabemiratens högsta politiska ledning.
Hi, hello Victor.
Hi Santiago. How are you?
Good, good, good.
Och en person som kunde berätta om det här mer detaljerat för första gången var den colombianska tidningen La Silla Vacía och journalisten Santiago Rodriguez som jag fick tag i.
Yeah, about a year ago we received a message saying that
Rodriguez fick först in ett tips om ett slags bedrägeriupplägg som skulle lura colombianska ex-militärer att ta värvning för att strida någonstans i Afrika. Och snart förstår han att det rör sig om Sudan.
At the beginning I didn't know about the war context. So
den colombianska journalisten har till en början dimmiga begrepp om kriget Sudan och måste läsa på lite om de olika parterna, vad de strider om. Och sen lyckas han få kontakt med fyra colombianer som bekräftar att de varit och stridit på RSF:s sida i Sudan. Och en av dem han pratar med åkte dit med den här Christian Lombana.
Och vad berättar han?
Ja, men den här personen, Hector som han kallas i Rodriguez artiklar, han är ex-militär och berättar för Santiago Rodriguez att han rekryterades av ett colombianskt säkerhetsföretag för ett jobb som säkerhetsvakt i Förenade Arabemiraten.
So he thought that he was going to the UAE to be like a security operator. Like provide security for military bases, all infrastructure.
Men när det är dags att skriva på står det ett emiratiskt företag som arbetsgivare på kontraktet. Och det här företaget, Anja, kan vara värt att lägga på minnet. Global Security Services Group.
Company GSSG is a Emirati company certified by the government since 2016.
Så den här Hector tar alltså jobb som säkerhetsvakt i Förenade Arabemiraten och han sätter sig på ett flygplan till Paris tillsammans med den här Christian Lombana.
From Bogota to Europe.
Och därifrån flyger de vidare till Abu Dhabi.
And from Europe to Abu Dhabi.
Och ganska direkt börjar både Hector och Lombana fatta att de nog inte kommer stanna i Abu Dhabi så länge till.
Because a couple of days after they arrived, they were told that they were going to go to Libya, and they arrived in Libya in Benghazi.
För efter bara några dagar får de veta att de ska flygas till libyska Benghazi.
There in Libya, they were kept in like military bases.
Hector kommer alltså inte in via Bosasos flygplats. Det gör däremot andra colombianska legosoldater som Santiago Rodriguez intervjuat. Men för Hector och Christian Lombana går alltså resan via Libyen där de får bo i militärbaser tills de en dag samlas ihop och får sätta sig i en jeepkonvoj för att påbörja en resa mot Darfur.
They travel from Benghazi to Sudan from north to south through the desert.
Och Hector filmade delar av resan genom öknen. Filmer som Santiago Rodriguez har kunnat publicera i La Silla Vacía. Men någonstans i gränslandet mellan Libyen och Sudan hamnar de i ett bakhåll.
They were ambushed entering Sudan.
Och när kolumbianerna ska retirera krockar några bilar och Christian Lombana blir skadad.
That's when Christian Lombana lost his documents.
Och enligt det legosoldaten Hector berättar för journalisten Santiago Rodriguez är det i tumultet som uppstår när de ska fly som Christian Lombana tappar sina ID-handlingar.
Och vad händer sen?
Ja, men enligt Santiago Rodriguez källa får Lombana åka tillbaka till Förenade Arabemiraten för att vårdas på ett militärsjukhus där. Men resten av legosoldaterna omgrupperar sig och tar sig in till Sudan, till El Fasher.
Så de här kolumbianska legosoldaterna hamnar i El Fasher?
Ja, precis. Alltså ett väldigt intensivt, brutalt krig i stadsmiljö.
His words is like, do you know Call of Duty? Because it was just like that.
Hector, journalisten Santiago Rodriguez källa, han liknar scenerna vid tv-spelet Call of Duty. Och den här Hector berättar också att RSF-soldaterna var väldigt dåligt tränade och utsatte sig för stora risker.
Rapid Support Forces troops fight with no regard for themselves, like standing up and no taking cover.
Så en av de kolumbianska legosoldaternas första uppgifter blir att träna RSF-milisen, varav många är barn.
The Colombian mercenaries start to train the troops, and most of those troops were child soldiers.
Kolumbianerna i Darfur märker också att det finns en utbredd personkult kring RSF-ledaren Hemeti. Många av barnsoldaterna hade Hemetis bild som bakgrund i sina telefoner.
The childs have like pictures of Mohamed Hamdan Dagalo in their cell phones.
Enligt Santiago Rodriguez har det under perioder befunnit sig en mindre kolumbiansk bataljon på plats i Darfur. En bataljon som gått under namnet Lobos del Desierto, alltså ökenrävarna. Och enligt Santiago Rodriguez finns det fortfarande kolumbianska legosoldater kvar i Sudan. Men det är svårt att i varje givet läge veta hur många de är. De legosoldater han har pratat med har lämnat och var alla missnöjda med sina arbetsförhållanden.
The main reason that these guys contacted me is because they were very upset with the conditions of the company, how they were treated by the company.
Jag tror att huvudskälet till att de pratade med mig är att de inte var nöjda med sina löner, säger Rodriguez. Många fick försenade utbetalningar eller mindre betalt än vad de blivit lovade.
They told me about the cruelty of the war, the training of child soldiers.
Det här är personer som berättat för mig om krigets brutalitet, om att träna barnsoldater, men de var ändå mest upprörda över sin ekonomiska situation, över vad de såg som ett bedrägeri. Det säger en del om hur de tänker, säger Santiago Rodriguez.
It shows how these guys work, how these guys think.
Okej, Victor. Så det finns tydliga kopplingar mellan de där kolumbianska legosoldaterna och Förenade Arabemiraten genom det här emiratiskt registrerade säkerhetsbolaget då, som Hector och de andra legosoldaterna säger att de har jobbat för. Men du nämnde ju också att det fanns kopplingar till den högsta politiska ledningen i Förenade Arabemiraten.
Precis.
Hej.
Hej Nick. Och en person som kikat närmare på de här kopplingarna är Nick Donovan.
I'm an investigator, like an investigative journalist at an NGO called The Sentry.
Grävande journalist på organisationen The Sentry som arbetar med att granska ekonomiska intressen i konflikter. Och efter att ha läst Santiago Rodriguez artiklar i La Silla Vacía börjar han titta närmare på vem som egentligen äger det här emiratiska företaget Global Security Services Group, GSSG.
And it's owned by a man called Mohammed Hamdan Al-Zabi. So we were looking to Al-Zabi's business links.
Mannen som står listad som ägare av GSSG heter alltså Mohammed Hamdan Al-Zabi. Och när Nick Donovan började gå igenom Al-Zabis olika affärsinnehav de senaste åren hittade han något intressant.
We found that he was a long-standing business partner with a man called Ahmed Mohammed Al-Hamari. Now Al-Hamari, his official title is the Secretary General of the Presidential Court. The Presidential Court is a bit like the White House in the UAE.
Det visar sig att Al-Zabi, som alltså äger GSSG idag, har kopplingar till en person som under en lång tid suttit på den mest seniora tjänstemannarollen i Förenade Arabemiratens presidentadministration, alltså typ motsvarande stabschef i amerikanska Vita huset.
Men vad är det där för kopplingar?
Ja, men de här två personerna har samägt flera företag tillsammans. Företag som bland annat erbjudit it-säkerhetstjänster till den emiratiska staten. Och det visar sig också att Al-Hamari, alltså han som varit stabschef i presidentadministrationen, själv startade det här företaget, alltså GSSG, som idag skickar legosoldater till Sudan.
And he then transferred the shares to Al-Zabi in 2017, so long before the supply of mercenaries.
Tills han förde över hela bolaget till sin nuvarande ägare, Al-Zabi.
Och Victor, vad drar den här Nick Donovan som du intervjuat för slutsatser kring de här kopplingarna mellan ägaren för Global Security Services Group och en toppbyråkrat i den emiratiska ledningen?
Nej, men det är ju att det här sannolikt skett med godkännande från landets högsta politiska ledning.
My opinion is that it would be very unlikely that Al-Hamari wouldn't be doing this without the permission of the senior leadership in the UAE.
Så, Anja, när vi nu synat Förenade Arabemiratens inblandning i inbördeskrigets Sudan. Mm. De ska ju då ha försett RSF-milisen med både vapen och legosoldater. Alltså det vi har hört är att de överlag förnekar de här uppgifterna.
Mm.
Men när vi fått in alla de här vittnesmålen och uppgifterna så sitter ju vi med en hel del frågor som man ju liksom skulle vilja ställa direkt till Förenade Arabemiratens företrädare.
Ja, precis. Men det går ju inte, tänkte vi. Eller? Vi började ju fråga runt och så fick jag tag i ett telefonnummer till en högt uppsatt person som beskrevs det hade god insyn i de emiratiska maktkorridorerna. Lite naivt kanske, men
hello, my name is Anna.
Jag testade att skicka ett WhatsApp-meddelande.
National Radio. I just got your number from an
och så fick jag svar och vi pratade i över en halvtimme, men han vill vara helt anonym så vi har låtit en kollega läsa in hans svar.
Okej, så vad säger den här personen då om vapenleveranserna som vi hört om i avsnittet från Förenade Arabemiraten till RSF i Sudan?
Mm, jag frågar.
But I guess the bigger question now is the arms deliveries to the Rapid Support Forces.
Och han svarar med ett resonemang om två faser.
There is a phase when these weapons went to Sudan in totality, when Burhan and Hemeti were side by side. The photos that are circulated, most of them are dated 2020, before the coup, and was part of trying to solidify the civil government.
Så han refererar till bilder på lådor med ammunition som har cirkulerat i media och sådär. Och han säger då att det här var från 2020, alltså på många sätt en helt annan tid, när Hemeti och Al-Burhan stod på samma sida.
Alltså, och då är det gamla bilder vi pratar om.
Alltså målet var då, som han beskriver det, att bidra till att konsolidera den civila regeringens styre på den tiden. Och sen finns det ju då en fas två, alltså efter att inbördeskriget brutit ut. Och så här kommenterar han uppgiften om att vapenleveranser har fortsatt även då, alltså till RSF som vi har berättat om.
they are now claiming that there were weapons entering Sudan after that in 2024, 2025. And to be honest, I have no idea about that. I cannot say anything about that.
Så han understryker att han inte vet, men säger ändå att det är en missuppfattning att Förenade Arabemiraten skulle ha försett RSF med vapen.
Boiling down this into UAE supporting RSF with weapons is a mischaracterization of the situation.
Så det är en total dementi från Förenade Arabemiratens sida?
Jo, men
no, I just wanted to
samtidigt när jag tar upp El-Fasher och vittnesmålen som vi fått in därifrån,
survivors from El-Fasher, and it's just horrific what to hear.
Så säger han ändå att det är problematiskt.
Comes from the United Arab Emirates, is it not problematic somehow still? I mean, can't you?
It is problematic. I mean, don't say UAE, nothing to answer for. All I'm saying is that this is a very vicious, contentious neighborhood in Africa.
Kryptiskt svar där, Anja, men ändå bestämda, återigen då, dementier av vapenleveranser. Men det är ju ändå lite konstigt när det finns så mycket bevis att de här leveranserna sker från Gulfen till Sudan.
Jo, men den här högt uppsatta personen i Förenade Arabemiraten menar att de liksom har hamnat i skottgluggen.
Unfortunately, UAE is in the crossfire between the MAGA and the liberals in Washington.
För att, som han beskriver det, liberala västmedier, alltså tänk New York Times och Washington Post, att de vill komma åt Donald Trump.
Jag hänger inte riktigt med på vad Trump har med det här att göra.
Alltså, det gjorde ju inte jag heller, så jag frågade.
The liberal media you're talking about, Washington Post, New York Times, etc. They want to put this on Trump? I didn't get it there. Sorry.
I mean, that is very clear and obvious that Trump's relationship with the UAE is very strong relationship. Not only personal, the personal is minimal.
Ja, så det här resonemanget går alltså ut då på att Donald Trump och hans familj har väldigt starka band till Förenade Arabemiraten. På ett personligt plan, men också och kanske då framför allt genom stora amerikanska investeringar i landet.
That is the $1.4 trillion investment in AI and data centers that eclipses any personal agenda, like, you know.
Så det han pratar om här är ju enorma summor pengar som har investerats i ett AI-datacenter i den här rika lilla gulfstaten.
US President Donald Trump received a grand and formal welcome in Abu Dhabi, United Arab Emirates, according to a Reuters report.
Och det har ju rapporterats en hel del om det.
US to import up to 500,000 of Nvidia's most advanced AI chips annually.
Det är ju en jätteinvestering.
A deal that could cement the UAE's position as a global AI hub.
Och så som han resonerar här då, så är det ju liksom att kan medierna svartmåla Abu Dhabi, alltså Förenade Arabemiraten, så kan man ju också då på det sättet komma åt Trump.
Ja, okej, så det är ju ett resonemang i alla fall. Men Anja, frågade du om det här emiratiska företaget som ska ha rekryterat kolumbianska legosoldater till RSF-milisen?
Ja, men det gjorde jag ju såklart.
Just one more question, if I may. This security company, because we are also looking into these Colombian mercenaries. This was a company that was set up in 2016 in the UAE. So it looks like they have been recruiting Colombian mercenaries to the RSF.
I don't know the specifics about the company itself, but what I can tell you is that the UAE is an open market, very porous, very open, and we are not going to change the DNA of the country to, under the fear that this system might be utilized by evil people or bad people.
Så han svarar ju liksom då att han inte kan detaljerna i det här fallet, men framhåller att det handlar om ett privat företag och att Förenade Arabemiraten, ja, då är en öppen marknad, som man säger. Men, invänder jag, det verkar ju ändå finnas band högt upp i den emiratiska ledningen.
There's someone called Ahmed Mohammed Al Humayri, who is a long-standing secretary general of the presidential court in the UAE, who kind of set up this company. So
I cannot say anything about this.
Och där, Viktor, tar det ju liksom stopp.
Mm.
Great, thanks. I will keep your number and then if anything I will get back to you. Thank you, have a good day to you too.
Och med det är det här avsnittet om inbördeskriget Sudan och omvärldens ansvar slut. Reportrar var Mona Ismail Jama, Amaury Ocher. Babak Parham har varit behjälplig med inläsningar på engelska. Tekniker Sandra Pettersson, producent Anja Salberg och jag heter Viktor Lövgren. Mm.